Podplay.
Hallå där, hockeyvänner! Nu är Hockeypuls podcast tillbaka för ännu en vecka och ännu en gäst. Och vi är ju nära tresiffrigt i den här podcasten, vilket känns mäktigt. Men nu är det avsnitt 98 och jag har äran att få välkomna sheriffen Jonas Frögren till min podcast. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Du sa till mig för några dagar sedan när vi pratades över telefon att ja, nu lever jag Svenssonlivet. Då är man ju nyfiken, vad innebär det? Och hur ser det Svenssonlivet ut?
Ja, jag tror att när man pratar om Svenssonlivet, i alla fall som jag uppfattar det, det är väl villa, Volvo har jag inte än, men hund, barn och ett arbete som jag går till.
Och arbetet är ju inte som vi vet, eller vi vet ju att det är inte hockeyspelaren direkt längre som du livnär dig på. Vad gör du egentligen?
Jag jobbar på Stora Enso, en kartongfabrik på Skogal här utanför Karlstad. Så jag har gjort det snart 3 år tror jag. Så jag trivs bra för att köra lite maskiner och utbilda mig till lokförare förra sommaren. Så jag kör lok inne på området där. Och jag tycker det är kul än så länge och lite socialt. Och ja, man, det är nog helt annorlunda än hockey i alla fall.
Hur är det att svida om till den kostymen? Hur har du trivts under de här åren?
Ja, men det var lite lustigt faktiskt, för mina sista år som hockeyspelare så hade jag väl sett fram emot att en dag kunna lägga av. Och jag hade ju förmånen att kunna bestämma själv också. Och då skulle hade jag tanke bara att ta det lugnt och njuta av livet och få lite perspektiv. Och sen skulle jag få se vart det tog vägen. Men det blev inte riktigt som jag hade trott faktiskt, utan jag var väl hemma ett år lite drygt och jag vet inte, jag fick liksom, man är så van som hockeyspelare att ha veckoscheman och tider och när man ska äta och när man ska gå upp och när man ska vara på hallen och sen helt plötsligt så har man inga tider och min sambo arbetar och alla kompisar har jobb och sådär, så att till en början så blev det nästan bara stress för mig. Jag ville ta igen allting som man har försakat genom åren och det blev bara pannkaka tyckte jag. Och sen slutade det nästan med att man blev sittande istället och inte fick något nytta gjort alls. Så det här jobbet som det dök upp bara och jag fick ett tips och fan jag testar och sen har jag varit där snart i 3 år.
Men skulle du säga att det var en rastlöshet eller en tomhet efter karriären som gjorde att nej, jag måste ju hitta något jobbuppdrag här?
Ja, men det var nog blandat, absolut. Och sen, jag ville få lite mer struktur på livet om man säger. Lite mer tider och passa. Det låter lite roligt, men det var svårt för mig, i alla fall då.
Du kände aldrig att jag fortsätter inom ishockeyns bana?
Nej, utan jag visste ju, jag hade ju sista året där i Leksand, där hade jag bestämt mig för att det skulle vara det sista. Dels för att man blir äldre och känner väl att jag vill ändå kunna hänga med på ett hyfsat sätt innan jag slutar. Och sen är det ju också det att skador, jag har sett, eller har så många hockeykompisar som har kämpat in i det sista och sen har de men och ont resten av i vardagslivet efteråt, så att jag kände att...
Men du har lyckats klara undan det? Det är inget som ligger och...
Nej, jag har väl en axel som är krånglad lite till och från, men det är så att jag kan köra lite rehab och komma in i matchen igen.
Men den, du klarar av att sitta på endurocykeln och köra ändå med den där skadade axeln?
Ja, faktiskt. Och jag pratade med Mattias Hall om det, som är sjukgymnast i Färjestad, om det där. Och han sa faktiskt att enduro är bra rehab, så det tog jag till mig.
På vilket sätt är en duro bra?
Det är väl mycket små muskler runt omkring som får jobba. Det är mycket stötar och slag man får och sådär. Så att man håller den i liv på så sätt.
Men du lurades in på enduro-spåret lite tack vare en gammal lagkamrat som jag förstått det.
Ja, min gamla vapendragare Emil Kåbel. Vi spelade ju många år tillsammans i Färjestad och vi hade väl lite annorlunda intressen av än alla andra. Vi spelade ingen golf till exempel eller något sånt, utan vi hade väl köpte väl någon cross under Färjestad-tiden och buskörde lite grann på sommaren och sådär. Men sen la ju Emil av, tror jag, 3 år innan mig där och började köra lite mer enduro då. Så jag var med han när jag var ledig och kikade lite på han och när han tävlade och sådär, hjälpte till och så jag köpte en endurocykel i present till mig själv kan man säga efter sista matchen egentligen, så började jag åka.
Men när du var aktiv, det fanns aldrig någonting inskrivet i kontraktet att nej, Jonas, du får inte köra motorcykel, du får inte åka utförsåkning etc. Det har jag hört att andra spelare har haft i alla fall, men du kanske lyckades förändra bort de där delarna.
Nej, inte specifikt så att du får inte köra cross, eller, men det är ju sunt förnuft och jag kommer ihåg, vi fick faktiskt en inbjudan av Kiels motorklubb. De hade gjort det jättefint, så de bjöd in Färjestads A-lag där en sommarkväll, tror jag. Och vi fick låna lite crosscyklar och köra runt. Så vi var väl en 10-12 stycken. Då. Men då sa, jag tror det var Håkan Lob som sa, ja men det är okej för mig, men bara det inte händer någonting.
Det är ju lätt att säga inför.
Ja, men då jag förstår vad Håkan menar där, och det är inte bra om man skulle göra illa sig eller skada liksom man det. Och efter han sa det så kände väl både jag och Emil att vi får nog vänta lite med det här.
Men det har blivit några tävlingar. Jag tänker på Gotland Grand National som du har kört några gånger. Men för allmänheten här så tror jag att du är mest känd för den där vurpan 2019. Hur många vurpor har det blivit totalt för dig?
Ja, totalt vet jag inte. Det har blivit några, men på Gotland just där har det blivit lite skräckblandad förtjusning varje gång man åkt dit. Men det var också Emil som lurade dit mig redan första året.
Han är boven i dramat här också.
Ja, han är ju det. Jag får skylla på han. Men, så jag åkte faktiskt mitt första Gotland där hösten. Ja, första hösten efter jag hade slutat med hockeyn där och jag kände väl, jag sa det till mig, fan jag kan ju knappt åka liksom, vad ska jag dit och göra? Men jag hade ju knappt styrfart tyckte jag själv, men tog mig faktiskt i mål där, gjorde jag. Även fast det inte blev så många varv, jag tror det blev 5 kanske eller något sånt där, 4 eller 5.
Men vad är charmen med enduro? Är det kicken, adrenalinet du vill åt som du kanske saknar sedan hockeyn, eller är det just att du är intresserad av motorer?
Ja, men det är nog lite adrenalin och sen just det här att man får svettas och jävlas lite grann och du kan få in en bra kurva en träningskväll till exempel av 500 år. Du kan leva på den där kurvan liksom i flera dagar efteråt.
Kanske som att man levde på en träning i flera dagar också, en bra träning under hockeykarriären.
Ja, men det är faktiskt sant. Det är väl det jag kan tycka att jag saknar mest med hockeyn, det är den här grå vardagen med grabbarna. Och då är det inte att vi vinner i Skandinavien och allt är frid och fröjd borta mot Göteborg eller Frölunda, utan det är den här grå vardagen, att man åker ner på träningen och att man kanske gör en bra grej på träningen eller man står och pratar styrspel med sin femma och man lyckas styra ut den andra femman och få en ryggdunk, kunna ge en ryggdunk. Och sen kunde man leva på den till nästa dag. Och det kan jag tycka att man saknar lite grann i Svensson-livet.
Men förutom det, känns du ändå rätt nöjd och mätt med att karriären tog slut när den gjorde och att du inte har blickat tillbaka så här så mycket?
Ja, men jag får vara, som sagt, jag sa det innan att jag fick välja själv också och att jag inte var tvungen att sluta på grund av skador och sådär. Så jag kände att det fick vara, det var klart liksom. Jag var sugen på, jag har haft en fantastisk fin resa och ett riktigt härligt äventyr under många, många år. Men jag var ändå sugen på, det finns så mycket mer i livet.
Ja, Jonas, precis som du nämnde här innan vi vandrade över till bumpern som får oss att välkomna Maxpuls-segmentet i Hockeypuls, så sa du att du hade ju en fin resa och en lång och framgångsrik karriär, och bara för att ta upp några exempel: 8 SM-finaler, 4 guld, avancemang upp till SHL, landslagsspel, NHL-karriär och KHL-matcher. Ja, det finns mycket gott vi ska gotta ner oss här, tycker jag ändå. Vad känner du inför det som komma skall här i podden?
Ja, Maxpuls, jag kände att det blev lite svett faktiskt.
Ja, men så här är det i alla fall. Du kommer få några snabbfrågor som du ska svara så snabbt du kan. Och sen har jag som alltid fördomar om en gäst. Och där är det högt och lågt. Och du kommer få säga absolut, där är du rätt ute. Eller nej, Adam, du är snällt på det där. Så då vet du premisserna. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Oj, det är svårt. Men jag har ju haft turen att spela i Färjestad under deras stora stil, kan man säga, med de här gamla generationerna med Jörgen Jönsson och Peter Nordström, Mattias Johansson, Greger, Rodin, Ragge, alla de här, och få komma upp som junior tillsammans med dem när de var som bäst. Det var ju riktigt mäktigt. Och sen har jag ju även spelat i Skellefteå med Jocke Lindström, Jimmy Eriksson, och det laget vi tog guld med, det var ju ett ruggigt gäng alltså. Och sen
det är svårt. Nu tassar du runt den heta gröten här.
Måste jag ta en alltså? Ja, men då säger jag Jörgen Jönsson. Han som hockeyspelare och som människa.
En okänd talang.
Ja, jag har inte hittat någon än direkt.
Och nu har vi pratat om enduro-karriären här också.
Eller ja, nu faktiskt. Jag har ju lärt känna Anders Eriksson lite grann inom endurosporten. Han är ju sjufaldig världsmästare där, och jag har varit nere och tränat lite med han. Och han ger ju fantastiska tips så där som amatör man är. Och, men han har nämnt någon gång att jag är väldigt duktig och ta åt mig eller lära mig och göra som man säger.
Mm-hmm. Så du är duktig på att ta emot feedback och utvecklas i den feedback?
Ja, enligt han i alla fall. Jag vet inte om han bara smörar för mig, men jag sa väl det också någon gång. Jag vet inte, jag är väl van att gör man inte som tränaren säger så får man inte spela. Det kanske...
Ska vi sätta ut att du är lyhörd där då? Som den okända talangen?
Ja, vi kör på det.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Jäklar.
Det är som att det var många där.
Nej, jag vill lugna ner mig med lite sådana saker. Man blir ju lite mer mogen som människa. Och jag slösar inte så. Jag har väl min motorcykel, det är väl det jag lägger mina pengar på så. Men när man var lite yngre då kunde man göra lite så här impulsköp kanske. Jag köpte någon vattenskoter som jag åkte på 2 gånger och ägde i 5 år kanske och lite sånt. Men jag säger vattenskoter då.
Och det sämsta, det är vattenskotern du har där. Och det bästa, det blir motorcykeln då?
Ja, men det tycker jag. Visst, det kostar pengar och det är reservdelar hit och dit. Men det är ju, jag har ju jäkligt kul också. Plus att det är en bra motion.
Tycker att du klarar rätt bra här under snabbfrågorna. Nu ska vi se hur akkurat jag är med mina fördomar också. Du har alltid velat snusa som Ragge Johansson.
Ja, vad ska jag svara på det? Ragge, det är en underbar människa. När vi kom upp som junior, det var väl jag, Christian Berglund och Rickard Berlin där i början. Då var ju Ragge lite idol, men... Man var inte så kaxig då. Jag kommer ihåg att jag fick bjudan på snus nästan efter varje träning. Då skrek han bara fröga snus och så kastade man dosan till honom. Och sen tog han ju typ halva dosan för en pris. Men det var det värt.
Och du hade inte kanske den fetaste lönekuvertet då heller. Så att det var ju ganska mycket av de där pengarna som gick åt till snus.
Ja, men lite så var det ju. Men det var ju lika fränt att bjuda Ragge på snus också. Så att...
Men skulle du säga att han var en av dina stora idoler när du växte upp? Jag vet att du har pratat om Ronny Sundin också som någon slags ledstjärna.
Ja, jo, men jag kommer ju från Ludvika och började min hockey där. Och då var det lite sådär att Ronny Sundin var från Ludvika och jag hade väl, han hade flyttat därifrån då till Mora, tror jag, om jag inte minns fel. Men det var ju lite häftigt att en kille från Ludvika hade tagit sig så långt då. Så det är väl, och sen när jag kom upp i A-lagshockeyn då visste man ju direkt vem det var. Och man följde ju han och såg upp lite till han, absolut. Jag gillar hans spelstil och just det här respekten han hade också. Det var ju en schysst och hård men ärlig spelare.
Men som Fjunis Junis att komma upp i Färjestadledet och ha Greger Artursson, Radi Kamer, Thomas Rodin. Det finns ju flera exempel på ledare i det där omklädningsrummet och i det där backstallet. Att som yngling få sätta sig ihop med de här, hur värdefullt tror du att det har varit för din karriär i stort?
Nej, men det har nog betytt allt för mig, skulle jag vilja säga. När jag kom upp första gången, då fick jag spela med Greger. Och det var ju, på det sättet han tog hand om mig, det är ju obeskrivet egentligen. Det var ren och 100% ödmjukhet och det var nästan som han ville att jag skulle lyckas mer än vad att han skulle prestera egentligen. Så att jag har haft tur hela karriären och i Färjestad framförallt. Och efter Greger var det Radek, tror jag, spelade med i flera år, och sen Thomas Rodin. Och
det är väl en av de bästa femmorna någonsin när man tänker på Pressberg, Nordström, Jönsson och så du och Hammer på backsidan där.
Ja,
jag skulle nog säga att det är topp 5 i elitseriens historia faktiskt.
Ja, det är mycket möjligt. Och det var ganska skönt för en annan. Det var bara att slå sarg ut och så.
Hammer fick stå för offensiven av er två.
Jajamän, det kvittade om du slog sarg ut. Det var antingen Norda eller Jörgen eller Pelle som fick fatt i pucken ändå på något konstigt vis.
Som vi nämner nu, det är så många informella ledare där omklädningsrummet. Men jag tänker på Artursson där. Är det inte ett sånt perfekt exempel på hur man ska vara en ledare i ett omklädningsrum när man sätter andra före sig själv? För han hade ju kunnat, när du kom upp i A-laget, känna att det här är en kille som kan nypa min tröja faktiskt.
Ja, men absolut. Men det var ett hela lag, hela den tiden, det byggde på laget liksom. Det var laget skulle prestera. Det var inte det här individuella tänket, utan, eller att jag hoppas jag gör poäng ikväll eller något sånt, utan det var hela tiden laget.
Var kom det ifrån? Var det Glennert-familjen högst upp i toppen? Var det Lob som sportchef? Eller skulle du säga att den här kulturen satte sig i omklädningsrummet?
Ja, men så tycker jag att det var över hela föreningen. Glennert framförallt. Det kanske låter konstigt, men från Glennert till vaktmästare och personal runt omkring. Det var en härlig mentalitet.
Man blir nyfiken så här, hur lyckas man skapa en sån förening? Du som har varit verksam i en sådan, nu visserligen bara som spelare, inte som ledare, har du någon tanke kring det?
Jag tror framförallt att det är rätt folk på rätt plats, så att det viktigaste av allt tror jag är ödmjukhet och respekt till varann. Och sen tror jag att det där liksom, det bygger på, det blir som en snöbollseffekt att
alltså att det sipprar ner till omklädningsrummet på något vis från ledningen.
Ja, de ledarna vi hade i det laget, det var ju kanske de mest ödmjuka egentligen, att de får det utrymme och vara det också, och det är klart att det smittar av sig på resten.
Du har suttit sönder minst en toalettsits under ditt liv.
Nej.
Jag måste förklara den här fördomen också, för den är ju rätt märklig. Men det brukar vara så ibland när jag sitter i min lilla tankeverkstad och ska skissa fram de här fördomarna om mina gäster. Och då tänkte jag så här, Jonas Frögren, han offrade sig mycket ute på isen, spelade skadad. Jag kan tänka mig så här, dagen efter en riktigt tuff bortamatch, till exempel i Göteborg, att han så här, kände efter i knät eller i benen och så stapplar till toaletten och så sätter sig lite för snabbt, du vet. Och så är det ett plasttoalettsitslock som brister.
Ja, det är nog mer kanske att jag glider av själv eller något sånt där. Jag tror inte det är någon.
Men du kan se det här scenariot framför dig ändå kanske.
Ja, jo, men absolut. Man har ju haft riktigt strul ibland och tagit sig upp ur sängen till exempel, eller till toaletten helt klart. Men,
när var det som värst?
Skademässigt? Mm. Jag har väl peppar peppar, nu åker jag enduro, men jag har ju aldrig haft någon sån riktig smäll mot huvud. Det har varit någon mindre varianter av hjärnskak, men jag har aldrig varit riktigt väck, om man säger. Och det är jävligt otäckt att se. Men det har jag haft tur. Men sen har jag haft opererat knä och någon axel. Och, men framförallt har det varit mycket puckar som har tagit illa så där, kring ansiktet och lite sånt där. Men det är ju oftast stygn, och sen har man kommit tillbaka. Då. Ett okben tror jag slog sönder. Mm-hmm. Eller inte jag, det var pucken som
pucken spelade. Får du säga det själv, förlorade du aldrig en tacklingstävling mot Sanny Lindström?
Ja, det vet jag. Vi har inte haft någon riktig utvärdering, utan vi körde, nej, okay. Vi sa från början, det var faktiskt Leif Karlsson som var vår dåvarande tränare, att han kallade oss för Björnligan. Han kunde ta in oss inför någon match där och säga att fan grabbar, idag ska ni vara lite extra hårda mot han eller den här kedjan. Och det där gick vi igång på som fan, och det skapade vi, jag tror var Sannis idé. Ja, men vi tävlar ikväll om vem som får in mest tacklingar, och sen skulle vinnaren då, eller förloraren, bjud på en riktig lyxmiddag efter säsongen då. Men
blev det någon middag?
Nej, det blev väl inte riktigt det, utan, men det blev att vi tävlades varje match då, och sen utvärderade efter varje match istället då.
Men hur var det att spela med Sanny under den där säsongen? Nu var det ju 2 år ni hade tillsammans efter att du kom tillbaka från Nordamerika. Och sen så tog ju hans karriär tagit slut där 2012. Men hur var det att vara backpar med honom?
Nej, vi hade skitkul måste jag säga. Det var lite stort faktiskt, för vi hade ju samma agent, och när jag skulle tillbaka där efter Toronto-tiden, så vi hade ju ganska, eller vi har ju väldigt lik spelstil så där, och så varken jag eller Sanny ville ju trampa någon på tårna så där, men då hade väl Sanny sagt det direkt till min agent Björn Åkström, fan vad kul om Frögren kommer hem, då kan vi spela ihop och riktigt kötta på liksom. Det tycker jag, det var underbart att höra.
Man brukar ju, kanske som du och Hammer, vi pratade om tidigare, att man har kanske en mer offensivt skicklig och sen en försvarsgeneral som städar framför kassen och kan hålla rent. Men ni följer ju in i samma fack på något vis. Så hur kunde ni vara så pass bra ihop ändå?
Jag tror vi blev... Nu var det väl så att vi kanske inte spelade hela säsonger, utan det var när det hettade till, kanske i slutskeden av matcher eller i slutspel så där, att då blev vi ett backpar. Men jag vet att jag blev jävligt taggad att se Sanny när han var ute på isen och smällde på. Jag hoppas och tror att han blev det av mig också.
Vad är rekordnoteringen då? Antalet tacklingar i en match?
Nej, jag vet inte riktigt, men det kunde väl, ja, vad kan det vara? 20-25 kanske någonstans. Men det skulle ju räknas som riktiga smällar.
Det skulle vara
också
Klina tacklingar, ja, också. Mm. Det gällde inte gruffes i hörn och sånt direkt.
Utan nej, det skulle vara en riktig propp om man säger.
Och regelrätt sånt kan man säga.
Ja, ja, alltid.
Ja, Sanny! Plötsligt händer det!
Ja, det är helt sjukt. Kolla! Fantastiskt! Jag vågar inte njuta när det var 5 sekunder. Vågar jag njuta och skrika det här. Vilken dröm! Fan, kolla här! Fantastiskt!
Vad säger dina lagkamrater till dig de senaste 45 sekunderna?
Jag vet inte, jag minns ingenting. Det är ett jävla rus alltså. Man sätter, kolla, tröjorna i taket. Man sätter här, jag växte upp med det här SM-guld. Nu står man här som en liten skitunge, så jävla glad. Fy fan vad skönt. Hoppas du har bytt dansskorna med dig då, Max. Det är bäst nu.
Tack för det.
Du har ju, som jag nämnde tidigare, 4 guld. 02, 06, 11 och 14. Det här vi pratar om nu, att hitta en tävling i tävlingen. Hur tror du, hur viktigt är det för att vara framgångsrik? Det behöver ju inte vara att man ska ha en tacklingstävling mot sin backkollega, utan det kanske är att man ska vinna pingismatchen i omklädningsrummet, eller när man spelar basket inför, eller fotbollstennis, eller vad som helst. Mm. Hur tror du, hur stor roll spelar det i ett lag när det ska drivas framåt hela tiden?
Det är nog egentligen. Vi var inne lite på det tidigare, den här Färjestad stortiden med Jörgen och grabbarna. Det var ju krig egentligen varje dag och varje träning. Smålagsspel eller ja, fem mot fem. Det var ju ingen som ville förlora liksom, och det tror jag födde framgång. Som man tränar spelar man ju, har man ju hört, men det är faktiskt så.
Men det var så varje träning skulle du hävda?
Ja, det kunde smälla riktigt ibland, och det var de äldre killarna mot varandra också, och vi juniorer. Jag minns jag slogs lite med Christian Berglund, för han ville ju in i laget och jag ville in i laget och sådär. Så. Men sen efter träningarna, då var det ju aldrig något snack, utan då var det ju kramar och...
Men ni förstod premissen, alltså du, Berglund, Wallin och resten, nu kanske inte Wallin gick in i några fighter direkt, men ni förstod exakt att ja, men det är det här som krävs för att vi ska kunna ta en plats i A-laget.
Ja, men så är det. Det var ju jättetufft att slå sig in där. Så man ville ju visa att man räcker till.
Och nu så efterhand har jag förstått att det var en av de saker som skruvades allra mest på i Leksandsupplagan 15-16, där vi tränade skiftet. För det var ju en miserabel säsong under hösten. Hur Robert Nilsson får lämna tillsammans med sina tränarkollegor sist i Hockeyallsvenskan. Per Jonsson kommer in och ja, vi vet hur det slutade där. Men som jag förstod det hade han någon slags lagmöte med er spelare där han ställde de här kritiska frågorna.
Ja, Per är ju underbar människa. Men jag minns att han, när han kom första gången och träffade laget, då klev han in där med flanellskjorta och några fritidsbyxor. Och jag vet inte om han hade jaktkniven på sig, men han är ju skön så. Han är ju som han är liksom, och man köper han ju bättre då, tror jag, som lag, istället för att komma in med kostym liksom. Men han frågade väl det första han sa, tror jag, det var: jaha, hur ska vi vandra det här och hur ska vi göra det? Vad behöver ni hjälp med ungefär? För vi var en väldigt, jag tycker, jag spelar många säsonger, men den här gruppen, det var något speciellt med den här gruppen hela sommaren, och allt kändes så bra, och sen att vi skulle gå så dåligt som vi gjorde, det var så ologiskt för mig, tycker jag. Men det märker man ju hur mentala spelet spelade in, verkligen. Vi började ju, vi fick ju några förluster där tidigt på säsongen, och det satt sig i huvudet hos alla då. Och man blev rädd att förlora, och det där blev ju en ond cirkel till slut. Men när Perra kommer in där, och vi hade väl pratat lite om det innan också, men just att vi är en jättebra grupp och vi har skitkul ihop, men vi är alldeles för snälla mot varandra och ärliga mot varandra på träning. Och ja, egentligen första träningen som Perra tillsammans med Sigge Svensson och Geron då, det var en jävlig skillnad faktiskt.
Ja, det var så. Men hur förändrar man ett sånt beteende?
Det är inte bara liksom att säga, prata om det, utan det är ju, man måste göra det också. Men sen, samtidigt får man in en helt ny ledarstab, så vill ju, då börjar man ju från noll egentligen. Så då vill ju alla visa vad man går för. För det är ingen som riktigt vet vad de vet om spelarna heller. Så att.
Kände du själv att du gick i bräschen lite där, med tanke på din spelstil och din karriär och dina erfarenheter?
Nej, det vet jag inte. Det var jättemånga, jag skulle vilja säga att alla gjorde det egentligen från den dagen egentligen. Ung som gammal egentligen. Sen kanske jag har den spelstilen och jag har alltid haft, så att, men sen tyckte jag väl ändå att som kapten att man, och äldst i lag, att man kanske skulle slänga sig lite extra även på träning då.
Och historiebeskrivningen av den här säsongen, som många säger är Miracle on Ice 2. Ni börjar ju klättringen i den hockeyallsvenska tabellen. Sen tar ni er till den här slutspelsserien. Och det är många, eller det är en match där som jag tycker har fallit lite i glömska, just för att direktkvalet mot Modo var så infernaliskt och så händelserikt. Och det var så mycket saker där som man har plockat med sig här i efterhand. Men skulle du säga att matchen mot Mora, när ni vinner med 6-0, att det var där ni började tro?
Ja, men det skulle jag nog hålla med om faktiskt. För då började vi prata om efter det här, liksom, att det här är en, som en dålig Disney-film. Eller en
Hollywood-rulle.
Ja, liksom. Exakt. Eller det är som en saga, började vi prata om. Att Och varför ska den ta slut efter det? Utan det här måste ju få ett lyckligt slut.
För ni var ju helt uträknade inför den matchen mot ärkerivalen i Dalarna. Ni började vinna med 4-målsmarginal.
Ja, och vinna med 6-0. Ja. Mm. Så att... ja, men då, efter det då hade vi bara allt att vinna, ingenting att förlora. Då var vi nästan, jag ska inte säga hjältar, men vi var ju ändå... Ja, vi kanske var hjältar redan då.
Ni hade ju vänt på säsongen. Så att, och jag minns ju, jag följde hela den säsongen med Leksand. Och stämningen som var inne i Tegera Arena då, den ljudkulissen var helt enorm.
Ja, det var magisk.
Och även om man räknar in matchen mot Modo så vet jag inte om ljudnivån var så pass hög som under den där Mora-matchen. Det var helt otroligt. Jag vet att du har sagt det efterhand också att sista minuten, du åkte bara runt och njöt där.
Ja, det var... jag vet inte, det var någon som sa det vid något tillfälle i någon periodpaus. Det är bara att ta in det inför sista perioden, tror jag. Det är bara att njuta. Det här är få förunnat under en karriär faktiskt. Så de lyfte ju, publiken i Tegera och Leksands fansen, de lyfte ju fram oss där. Eller hela säsongen egentligen, men där var det ju riktigt mäktigt.
Om han vinner den, gör ju inte det. Leksand vinner teckning och den där kommer mot den öppna kassen. Och var det inte klart innan, ja men då är det det nu. Leksand har 6-0.
Direkt kvalet mot Modo. Alltså, ni borde ju inte ha vunnit det kvalspelet.
Nej.
Så hur gjorde ni?
Nej, vi fortsatte på den här dåliga Hollywood-rullen. Men det blev nästan som en trygghet för oss att ha det liksom i bakhuvud. Att vi har ingenting att förlora, bara att vinna. Och vänd på att hur skulle det kännas att sitta i Modos omklädningsrum. Det var mycket så vi pratade. Och det här mentala spelet och att fan, gå ut och se glad ut och skratta, tjo och kimma lite grann på uppvärmningen. Det kan, för man vet ju själv när man går ut på en uppvärmning så där på isen att man sneglar lite grann och kollar hur de mår och sådär. Så att vi försökte göra det ännu bättre och ännu värre för dem då.
Och jag vet ju att alla som följer Leksand håller det här minnet väldigt, väldigt högt. Och jag gjorde ju en specialpodd om det här i somras. Då jag mindes tillbaka till kvalspelet 2016 med Brock Montperrit. Och jag tycker att Kim kan få klippa in delen om Frögren här.
If anybody, it would be Jonas Frögren. He was kind of... Honestly, I think a lot of guys felt like playing against Modo. We honestly felt like their little brother. I mean, we were all a lot younger. We were a lot smaller and we were kind of just getting thrown around. I mean, we would get in front of the net and their goalie would cover the puck and their defenseman would just kind of toss us to the side. But then if it happened on our end, the person who was literally laying their face down trying to block pucks and take slashes and everything was Jonas. And we all kind of looked up to him as the older guy on the team, the older figure that could really carry us there. The way he was playing, if he could have died in those games for us to win, I think he would have done it.
Att grabbarna vill de så jävla väl och alla fans. Och nu har vi gett någonting tillbaka, hoppas jag, för all deras jävla stöttning.
Mot illa?
Ja, jag har fan gjort alltså. Jag brukar inte vara nervös, men jag har inte varit nervös heller. Men det är en konstig känsla att man vill för mycket. Man
vill spelat 8 SM-finaler.
Ja, men det här var fan speciellt alltså.
Jonas Frögren! Jonas Frögren! Jonas Frögren!
Vi har Tobias Forsberg här. Ska du inte vara med ett tag? Du har Frögren-tröja med ett C på bröstet. Kan du motivera varför? Ja, kolla här.
Nej, den har varit inkastad från isen, men den bär jag med stolthet. Så det...
Ja, det är den du firar ikväll?
Jajamän, hela kvällen. Den luktar lite äckligt, men det...
Ja, det är någon fan som har haft den på sig, eller?
Jag vet inte fan vem som har haft på sig. Jag tror Ben har haft på sig den.
Men du, vad har du att säga om Jonas Frögren egentligen?
Nej, men alltså den värmen och den engagemang han visar på varje träning, liksom det, han är lite till åren, men så liksom, om man inte går in och tacklar på träning, då blir han förbannad och säger vad fan, gå in och tackla med oss. Så det är det stort att se att han får avsluta på det sättet. Det är han värd.
Ja, och vi hörde det, Brock säger det, att du kunde ha dött för det laget. Var det så du själv kände?
Ja, alltså jag tror man kände sig lite odödlig på något vis, för det var sån jäkla skön stämning i laget, och vi var nere för räkning flera gånger, men vi bara reste oss och man fick sån energi och se de här, vi hade ju juniorer som visade sånt stort hjärta och ett mod mot de här etablerade stjärnorna i mål, och så man gick ju på mål egentligen. Och
på tal om backpar så spelade du med en 16 år gammal Tom Hedberg då, så att
ja, men
det var
precis
automatiskt för det laget på något vis.
Ja, men exakt, det var ju häftigt att se liksom en sån kille som Tom som bara går in och dominerar egentligen och inte tänker, ja, inte rädd för någonting egentligen, och det är vackert tycker jag.
Ja, vi får inte heller glömma bort hur det där börjar, om man backar bandet till när Leksand åker ur 2015. Du är en del av det laget mot Malmö, och 9 miljoner går koncernen back den säsongen. Det är ju tre år efter den ekonomiska rekonstruktionen, så att det är ju egentligen plattfalligt ett läge som ska vara svårt att hämta sig ur. Och jag minns då, om det är Kjell Kruse eller om det är Tore Jobb som har berättat det efterhand, att ja, men spelarna i herrlaget, de fick tvätta sina egna grejer, de fick städa omklädningsrummet och allting. Och då nämnde de faktiskt dig. Och det var så talande för det Leksandslaget tycker jag också, att du stod där och svabbade precis som alla andra. Och då följde andra efter. Så du blev typ Greger Artursson för det Leksandslaget, eller vad han betydde för dig under Färjestad åren. Du ledde med exempel. Förstår du lite vad jag är inne på nu?
Ja, det nej, men det var ju så att vi låg ju nere för räkning där, och det var faktiskt, jag tänkte nästan lägga av, eller jag var 90% att jag skulle lägga av där när vi åkte ur mot Malmö, för jag var så less på allting och besviken framförallt. Men då var det Tore Jobb som övertalade mig och sa att han ville bygga någonting inför nästa år, och han ville, den mixen han ville bygga gick jag igång på, att han ville ha lite äldre erfarna, bland annat mig kvar då, och som kapten, och sen bygga med unga hungriga killar då. Och jag gick igång på det där, och hela den sommaren egentligen tränade vi hårt tillsammans med fystränare Tommy Fredriksson, så vi skapade någon sorts anda där med att allt ifrån att ställa omklädningsrum och svabba golv i gym och sådär. Det där byggde liksom sammanhållningen på ett bra sätt tycker jag.
Skulle du säga att det var en dröm som kom i uppfyllelse att dra på sig Leksandströjan, du som är från Ludvika?
Jo, men det var det absolut. Det har varit någonting som har gnagt lite i mig hela karriären, att som Dalmas så borde man ju faktiskt spela i Leksand då. Jag såg i mina första elitseriematcher, heter det på den tiden, i isladan där, och man tyckte liksom fan, spela en hel karriär men ändå inte i Leksand. Så ja, det var ju kul att få avsluta helt klart.
Hur värderar man ett avancemang från Hockeyallsvenskan till SHL på sättet ni genomförde det mot SM-gulden du tog?
Ja, den frågan har jag fått förut, och jag vill påstå att Leksands resan var en helt annan grej på något vis. SM-gulden hade mer, du vet liksom inför säsongen att du ska vara med där uppe och kriga, och tar du inte SM-guld så är det nästan ett fiasko, för att man har ju varit i sådana klubbar och lag som haft det som mål egentligen varje säsong. Så att ett SM-guld mer än ett lyckorus eller en befrielse, så sett att vi gjorde det, vi klarade det. Medan det här Leksandsresan, det är ju jag tror inte det kommer hända på många, många år. Det finns ju inte egentligen att vi samma lag från som ligger sist. Vi var några killar som åkte in och ut sådär, men det var ju ändå samma killar och samma stomme som ligger sist och tar sig ända upp i SHL igen. Det är häftigt.
Är Perra Jonsson din favorittränare? Du har ju guld med honom från 2006 och det där avancemanget 2016.
Ja, Perra tycker jag väldigt mycket om. Han är en underbar människa. Men sen har jag har haft turen och haft väldigt bra tränare under hela karriären faktiskt. Det måste jag säga.
Du har mått dåligt i dagar faktiskt över spelare du skadat ute på hockeyisen.
Ja, men det stämmer. Det är aldrig kul att skada någon. Det har jag aldrig tyckt.
Men du blev så genuint ledsen över det.
Ja, fram tills man får reda på att det går okej eller att han repar sig så känns det ju bättre då. Men det är, jag har aldrig haft i avsikt att skada någon så, utan mer trycka till en axel hårt i bröst, det är en annan sak. Men att ibland, det går ju så fort så att ibland tar det illa. Mm. Och det känns inget bra.
Nej, men syftet var alltid att sätta stopp i spelet, så att säga.
Absolut, det var ju mitt jobb också att försvara egen blå linje och framförallt hjälpa våran målvakt. Och då måste man spela hårt.
Först i minnet så minns jag smällen mot Jason Krug i HV71 kvartsfinalserien 2012. Som tog rätt illa. Och det var ju en spelare som du kände sedan Nordamerikatiden också under AHL-åren där. Vad kommer du ihåg från den smällen?
Ja, den minns jag väl faktiskt. Det var ju slutskede där och vi gick väl mot en vinst och tror vi skulle slå ut dem där och gå vidare till final.
Ja, det var sjätte matchen tror jag faktiskt. Som,
ja, ja okej. Okay, ja. Och jag gick ner, han skulle snappa upp en puck som gick i rundningen tror jag bakom våra målvakt och jag tog väl typ två skär och sen tryckte jag till och kände väl direkt att aj jävlar, det tog illa och jag tror han, om han bröt armen eller axeln upp på leden och sånt där, så det, jag kände direkt att aj 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 och det var inget kul.
Davidsson med skottläge, skjuter på skridskor på Frögren. Falk sliter loss pucken till Jason Krug som inte kommer åt den utan tacklar. En stor tackling från Frögren. Och den där tacklingen tog på Jason Krug. Aj, aj, aj. Frögren tacklar med tyngd in mot Jason Krug när det är 50 sekunder kvar att spela. Med blod som rinner i pannan så åker Frögren in och bombar tackling på Jason Krug som åker ut direkt. Han åker direkt ut, Krug. Skadad av tacklingen från Frögren.
Ja, jag undrar om inte... Titta här nu, Frögren kliver ner. Det är på en utsträckt arm och det är där träffen kommer på axeln när den är utsträckt. Och det är... jag undrar om axeln är kvar i rätt position efter den där tacklingen.
Minns du den värsta smällen du har delat ut under alla år?
Ja, det är faktiskt en smäll som har jag delat ut den någon gång under de här senaste 5 åren. Har jag nog aldrig fått spela hockey någon gång igen tror jag faktiskt. Ja, mot Andreas Jämtin. Det här är ju jättemånga år sedan i ett slutspel när han spelade HV71. Han fick en lång passning från, ja, upp mot rödlinjen där tror jag, och tog två klev in och satte axeln i hakan på honom tror jag, så han var ju borta där. Så det var en sån, på den tiden så var det ju ansvaret hos ja, i det här fallet Andreas då. Men det är ju lite andra regler idag som alla vet. Men den var riktigt obarlig för han var ju borta där ett tag. Men som tur var så gick det ju bra med han till slut. Men det är en sån där grej man kanske ångrar så här. Men jag blev aldrig utvisad utan det var väl mer ansvar till Andreas då.
Hur ser du på den tacklingsdebatt som rasar just nu i Hockey Sverige?
Ja, alltså det är svårt. Jag har ju full respekt för att... ja, jag ska inte sitta här och tycka och tänka. Men på din, eftersom du frågar så... någonstans, om man blickar tillbaks när vi kom upp och våran generation, så vi fick ju lära oss direkt att tittar vi inte upp eller när vi skulle ta emot en passning, eller då var det ju ens eget fel lite grann, och det kunde ju smälla på träningar som vi var inne på förut under Färjestad-tiden. Så att och som försvarare och som jag som har spelat back då, vi var det någon som tittade ner, då fick han ju skylla sig själv. Men sen det här med att de har tagit bort, man kunde ju hålla i en sekund, två sekunder extra på den tiden också, och kanske haka, och man sänkte ju farten också. Så att idag, det går ju väldigt mycket fortare. Och det är svårt vad det beror på.
Det håller sig om ett 60-40 ansvar nu, att tacklings, den som delar ut tacklingen har 60% av ansvaret och den som tar emot har 40%.
Mm.
Tycker du att det är, om man kan säga inom situationstecken, en rättvis fördelning?
Nej, jag skulle nog vilja lägga mer ansvar på puckförare, den som blir tacklad. Man ser ju också, och det är lite farligt att se, att på våran tid, nu sitter jag på våran tid som jag
skulle känner du vara 100, gammal nu?
Ja, 100 år, men när vi kom upp, och det var ju med ända från när man kom upp och tränade med A-lag, att man tittar man ner i isen, då small det liksom, man lärde sig, och det är och ha blicken uppåt liksom, att det var ju livsfarligt att titta ner. Samtidigt är man ser lite grann idag, och det tycker jag är väldigt tråkigt. Eller man vet ju inte heller vad som är riktigt, eller om det är någon som utnyttjar det här, att man vänder sig mot med ryggen ut mot banan och tittar in i sargen och sådär, och så får en liten knuff, och sen kanske man lägger sig och ligger några extra sekunder, och på det viset kanske man får med en utvisning, och det är ju inte bra. Om man jämför med på våran tid igen, det var ju lite fult att visa smärta eller att man hade fått sig en riktig kyss. Man ville ju inte visa det, varken motståndaren eller publiken eller tv, utan då fick man ju ta sig till båset och kanske visa det där istället då. Men ja, det är andra tider.
Men det här med att skydda sig själv, var det någonting som du upplevde att ni skolades in i när du kom upp i Färjestads organisation? Eller var det någonting som man pratade sinsemellan spelarna? Eller var det någonting som var medfött på något vis? Om du ska försöka förklara lite tendenserna till att det blev som det blev under de där åren.
Nej, men jag tror det beror mycket på att det var den här kampen varje dag. Du kunde aldrig riktigt gå ut på en träning, nej då ska jag ta det lite lugnare, jag kör 80% eller 90%, utan det var ju match varje träning liksom för oss. Och när jag säger match, det var ju tacklingar och smällar liksom, så att det hade man ju med sig. Sen tror jag att när man inte skyddar sig själv, då fick man ju höra det där. Fan Frögren, du måste skydda dig själv. Sätt upp.
Alltså man låg på varandra också.
Ja, men just för att hjälpa varandra. Det var ingen som ville att man skulle bli skadad. Utan fan, sätt upp en...
Ja. Kanske fanns en större medvetenhet då, och att det finns en större naivitet hos spelarna idag egentligen kring de här frågorna.
Ja, jag tror det. Ja, det är en lite farlig utveckling, helt klart. Det är ju... Man läser ju om hjärnskakningar, och jag har haft lagkompisar som dras med det än, och det är tragiskt.
Av alla retstickor och tuffa bjässar som du har ställts emot, vilka tyckte du var roligast att ställas head to head mot? Nu tänker jag, du nämnde Jämtin och Per Ledin finns ju där också, och Per-Åge Skröder, och vi kan nog göra en topp 10-lista här, du och jag.
Ja, du nämner några riktiga godingar. Ja, det finns många. Det var ju... Nej, men det, jag tycker det har alltid varit kul, men det har alltid funnits en respekt emellan vi som brukar buffla på varandra. Alltid från... Jag var ju till och med fick möta Magnus Wernbloom när han spelade i Mora där. Det var alltid kul liksom. Men det var alltid respekten där. Lite kul också. Domarna också hade ju den touchen så att de visste att ja, men ikväll kommer väl kanske Frögren och Värnblommen eller Skröde. Men det, låt dem få göra det där då. Det blir liksom aldrig någon oschysthet eller så, utan det var ärligt spel.
Just domare, det är ju intressant att Ulf Rönnmark utnämnde dig till elitseriens snällaste spelare. Och när man pratar med hockeyfolk så beskrivs ju du vara en nallebjörn. Och det kanske man inte kan tänka sig när man såg dig spela egentligen.
Nej, jag vet inte. Men de här du pratade om förut, Skröder och Jämtin Ledin, det är ju snälla grabbar privat. Sanne Lindström är ju snäll.
Jonte Hedström möter du.
Jonte Hedström är ju underbar människa privat. Jag vet inte vad det beror på riktigt, att vi kanske inte får ut aggressionerna vid sidan av eller vad det beror på. Men
alla de hade kanske inte samma respekt för domarna som du hade.
Det vet jag inte, men jag tycker att jag har alltid haft respekt för dem. De försöker göra sitt jobb precis som vi utespelare vill göra. Och den skit de får från publik och spelare, det skulle jag aldrig palla, så stor respekt till dem.
Söndertrasat knä, strul med axeln eller ryggvärk. En finalserie eller ett kvalspel avbryter man inte. Punkt.
Nej, det gör man inte.
Så den stämmer in att du har det förhållningssättet till skador?
Ja, till viss gräns. Det är klart att är man så pass illa däran så att man inte kan hjälpa laget, då är det inget bra. Men
jag sitter här med en spelare som spelade med en bruten fot i finalserien för Skellefteå 2014.
Ja, foten var inte av så då, men det var inte några ben då? Ja, det var väl ett ben i alla fall. Och, ja, det var en tuff tid var det faktiskt. Både fysiskt och framförallt psykiskt tycker jag. För det var ju, jag hade ju så jävla ont där. Vid sidan av, det var nästan en välsignelse att komma till hallen, för då fick jag ju sprutor av Karin Rundblad där,
lagläkaren där.
Ja, så det var ju liksom andas ut ungefär.
Okej. Men hur löste du det med skridskon?
Ja, det var ju lite obehagligt där när man gick ut på värmningen på is, man kände ju inte foten på samma sätt liksom, så det var ju lite anspänningar så där, fan ska jag klara det här ikväll då? Men på något konstigt vänster så lyckades man då.
Och sen mötte du ditt Färjestad med polarna Berglund och Wallin och etc. Det måste ha varit en minnesvärd finalserie ur flera aspekter.
Ja, det var väldigt omtumlande. Det var både, ja, det var blandade känslor var det. Det var första matchen tror jag vi mötte Färjestad borta, och just att flyga till Karlstad och checka in på hotell och liksom leva som bortalag och sen åka till hallen och gå in på fel sida av arenan och fel omklädningsrum, och det var konstigt. Och sen ute i arenan naturligtvis när man känner igen alla fans, men att man ställer sig på fel sida isen liksom, det var. Men sen tycker jag när pucken släpptes då glömmer man bort det.
Och det är ju Skellefteås andra guld. De tar ju också guldet 2013 och står ju på toppen av svensk hockey. Och spelarna i det laget, Jocke Lindström, Oskar Möller, Pierre Edvard Belmar, Viktor Arvidsson, Jimmy Eriksson. Det finns fler också. Undrar om inte det är ett av de absolut bästa lagen alla kategorier i elitseriens historia. Vad tycker du?
Ja, det skulle jag nog faktiskt hålla med om. Det var ju alltså att jag fick chansen att vara och spela med det laget det året. Det är ju få förunnat, och det är någonting jag är väldigt stolt över. Ett riktigt härligt minne så här efter karriären. Man kan, ja, jag ryser när jag tänker på det faktiskt. Men det, snacka om tävlingsinriktat lag, alltså jäklar, det var det tuffare på träningen på det var nästan skönt och ikväll är det match, slipper vi träna liksom. Det
var det lite Färjestad-fasoner?
Ja.
Att man satte standarden på träningarna?
Så var det.
Att det blev Skellefteå? Det här är bara en magkänsla. Jag kanske skulle ha gjort det här till en fördom, men ville du inte avsluta i Färjestad egentligen?
Jo, alltså jag var ju Färjestad. Jag kunde ju aldrig se mig spela i något annat lag. Men sen åkte jag ju på ett litet äventyr till Ryssland där. Och det var väl också sådär, ska jag eller ska jag inte? Men jag hade ju träffat mycket spelare på landslagsträffar och sånt där. Och man hörde lite stories om det kunde vara riktigt cirkus och där. Men någonstans så ville man ändå testa det. Så att man inte satt där efter karriären och tänkte att fan, jag skulle prova ändå. Så jag bestämde mig för att åka och testa KL då. Och det var ett 2-årskontrakt egentligen, men jag gjorde bara 1 år där. Och hade väl förhoppning att komma tillbaka till Färjestad, men det krånglade lite grann hela den sommaren där med kontrakt och utköp och hit och dit och sådär. Så att det slutade med att Skellefteå var de som stod kvar då och ville ha mig. Och det kändes...
Leksand fanns med på ett hörn där också.
Ja, Leksand var också med, men de tröttnade väl också till slut för att det drog ut väldigt på tiden och alla ville ju bygga sina lag och sådär. Så att det var väl en besvikelse. Jag mådde väl inte jättebra och kände väl liksom att fan, ska jag lägga av eller ska jag åka upp till Skellefteå? Och Skellefteå hade man ju bara tyckt var ett jävla jobbigt lag och möta sådär, men jag bestämde mig för att åka upp och bara känna av atmosfären och utan att skriva på någonting och känna hur det känns liksom. Och flög upp dit och det första de gör, jag tror det var Lasse Johansson som var dåvarande sportchef, hämtade mig på flyg och sa att ja, men jag tänkte att vi skulle träffa Karin Rundblad. Jag bara, okej, vem är det? Nej, det är våran lagläkare. Jag tänkte, vad fan är det nu då? Är du
medical direkt här?
Ja, jag tänkte, okej. Men så han dumpade av mig i ishallen där. Sen träffade Karin och vi satt där i omklädningsrummet i 2 timmar tror jag och pratade om i princip allting utom hockey. Och vad min flickvän tycker om och hur vi skulle vilja bo och ja, allting runt omkring. Så de hade väl den filosofin att trivs du vid sidan av så presterar du bättre som hockeyspelare. Och allt vi pratade om där, det visade sig att de stod fast vid. Och jag kände väl, och sen dagen efter där, jag sov över på hotell, träffade jag tränarna och de visade mig runt. Men på flyget hem där kände jag, fan, det här måste jag testa så.
Och det är ju din faktiskt poängbästa säsong med 10 pinnar. Och det, ja, som är fascinerande, jag tycker att du utvecklade ju spelet med puck också där, trots att du var 32-33.
Ja, men det är lite kul att du nämner det, för jag tror det var Bert Robertson som sa det på lunchen där när vi var uppe och hälsade på innan jag skrev på, att det är så lätt att hamna i ett fack som defensiv back eller offensiv back, eller, men man måste ju kunna utvecklas även fast man är över 30. Och ja, så mycket som jag lärde mig den säsongen vet jag inte om jag gjort på flera tidigare säsonger.
Vilka knappar tryckte de på då för att få fram den här offensiva sidan hos Jonas Rögren?
Ja, nu ska vi inte överdriva att jag är offensiv, men jag... De hade väl ett helhetstänk över hela laget, att alla kan delta på ett mycket bättre sätt. Och det var väl det, tror jag, som gjorde dem så framgångsrika, att var det 5 gubbar ute på banan så kunde alla delta. Det var inte kanske som tidigare att då kunde vi knappt vara över
rödlinjen. Men det var en form av totalhockey kan man säga.
Ja, precis. Det skulle man kunna kalla det.
Det där Rysslandsäventyret då. Du börjar i Dynamo Minsk men blir skeppad till Atlant. Jag tänker inte uttala resterande delen av det namnet, för det kan jag faktiskt inte.
Mutishi tror jag att man säger. Mutishi.
Ja. Hur var hela den upplevelsen i KHL?
Ja, men det var det var ett äventyr helt klart. Jag började i Minsk och det var jättebra. Det var en svensktalande Igor Matichin som var GM där och värvade mig. Och de hade väldigt andra regler där, eftersom det är Vitryssland och Minsk. Så att vi fick, jag tror vi var 11 importer. Bland annat Teemu Laine och Jere Karalahti. Och Laine pratade lite grann innan jag åkte. Eller vi åkte väl över tillsammans, tror jag. Så han hade ju varit där året innan. Så han var ju ett otroligt stöd där i början. Och allt sådär. Och allting funkar. Det var jättefin arena och bra tränare. Och rulla på lite grann. Sen gjorde jag illa ryggen precis innan seriestart där, tror jag, och fick jävligt ont och kunde knappt göra någonting egentligen. Så det hämmade mig lite grann även när jag kom tillbaka till spel. Så där. Men sen gick vi väldigt dåligt som lag där, klart under förväntningarna från utifrån. Så att jag vet inte om det var strax före jul eller någonting, så hade Janne Karlsson, tränare i Atlanter, ett önskemål om att byta till sig mig, och Atlanta ville ha Janne Niskanen, tror jag det var. Så att det skedde bara över natten, så dagen efter så satte jag mig på flyget och flög till Moskva då. Och sen och där visade sig vara Andreas Enqvist och Jonas Andersson och Janne som tränare. Så det var helt okej till en början, men sen fick Janne tyvärr sparken där. Jag vet inte riktigt varför, men för han hade väl det här lagtänket, och det funkar väl inte riktigt för vissa ryska spelare tyvärr, för att vi gick helt okej som lag faktiskt.
Men de avverkar väl tre tränare under resten av säsongen?
Så. Jag tror efter Janne så hade vi tre olika ryska tränare. Så att, men jag var ju liksom med på att allting har ju hänt i Ryssland, så att det var det äventyret jag ville åt. Och,
ja.
Men otroligt häftigt när man får, jag minns när man flög hem till Sverige sen efter säsongen, att Sverige är ett bra land.
Ja, jag har ju faktiskt haft med flera spelare i podden också som har representerat olika KHL-klubbar, och de har ju berättat helt galna stories. Och jag vet att Jonte Hedström pratade mycket om att hur mycket det söps där borta. Hur märkte du av de här sakerna? Nu var ju ändå KHL i 4-5 år efter att ligan startade som du kom in där. Det hade nog hänt en hel del, men vad minns du?
Ja, angående alkohol och sånt där, jag vet inte riktigt, man såg väl inte. Det är klart att när vi blev lediga, men det blev vi ju sällan, men då slogs det ju på ganska kraftigt hos en del. Men det var ju i Atlant där, då var vi tvungna att inakordera oss på ett hotell, även om vi hade hemmamatch. Ett hotell klockan 8 kvällen innan då, för att de skulle ha koll på oss så att det inte,
det var så,
blev någon fest.
Jaha.
Så att, ja, lite andra regler och lite annan kultur där, helt klart.
Men du tillhör ju ändå en generation, vi har nu jämfört mycket då och nu. Idag känns ju inte alkoholen lika vanligt förekommande hos spelarna i svensk ishockey och internationellt också. Ja, åtminstone när man pratar runt med folk. För dig personen så var det liksom en naturlig del av hockeykarriären på något märkligt vis.
Ja, det alltså, man lever ju ganska under hög press och stress som en hockeyspelare, men sen när man väl blir ledig som lag då, så kanske man slår på med lite lagfester och sånt där, men över en hel säsong du orkar liksom inte komma bakfull eller sådana saker. Det tär ju på en till slut. Det kanske funkar för vissa, men någonstans så måste man ju prestera också.
Matteus Melli, Svensk Ten, Hans Wegner, Arne Jakobsen. Lyssnarna fattar ingenting just nu, men du vet exakt vilket träsk vi rör oss i.
Ingen aning.
Ja, det är så. Jag har ju researchat dig och fått fram att du ändå har någon slags inredningsintresse. Det kanske inte stämmer, eller?
Jo, men jag har haft. Men nu jag kanske lyssnar lite dåligt. Men,
ja, men Hans Wegner, känd för Y-stolen. Arne Jakobsen, känd dansk designer också. Jag tänkte så här att nu kanske jag alltså lite oväntat prickar rätt på en sån här.
Ja, men
det gör jag ju inte bevisligen.
Jag var väldigt inredningsintresserad, men alltså arkitekter och så, det har jag dålig koll på. Men det var mer att man satt och bläddrade i kataloger och surfade på inredningsattiraljer, heter det väl. Mm. Men det har väl avtagit lite nu när man har fått barn och sådär. Det är inte...
Men det är ändå en okänd sida av det, kan jag tycka.
Ja, men
alltså, inte det är det man förväntar sig när man tänker Jonas Frögren.
Nej, det kanske inte är riktigt. Men det var väl en tid under mitt liv som jag tyckte att det var jävligt kul att skapa ett jag hade ett annat hus då också, så att det var lite i den vevan att man ville få till riktigt fint och mysigt och framförallt personligt då. Men vem vet, det kanske kommer tillbaks.
Ja, Jonas Frögren, nu har du klarat av försnacket, maxpuls och nu ska vi förbereda oss för faktarutan. Hur tycker du att det här går just nu?
Jag har ingen aning.
Nej.
Jag vet inte vad jag säger eller svarar, men det, vi får väl lyssna sen då.
Exakt, det blir så när man minns tillbaka att just det fanns det där också i min lilla hockeylåda.
Ja, men det är kul att prata om det, för det är mycket minnen som växt till liv.
Mm. Har blivit någon ståpäls här under avsnittet också, när jag minns tillbaka på någon guld eller avancemang upp till elitserien.
Ja, men det har det blivit.
Ja. Smeknamn?
Oj, det är Frögga... Frögg.
Frögg.
Sheriffen...
Vem myntade sheriffen?
Det var faktiskt Per Mårt som jag tror han nämnde det på en presskonferens. Jag tror vi spelade LG Games, eller hette det väl då, Sweden Hockey Games, LG Games. Mötte vi i Ryssland tror jag, och jag hade väl en liten intern en batalj med Rysslands den här stora bjässen Atichin tror jag heter, någon sån där 120 kilos björn. Riktigt läskig, opolitlig fan, men vi jagade väl varandra hela matchen där, och, men jag lyckades väl brotta ner han där framför eget mål vid något tillfälle, och sen hade väl Per Mårts på presskonferensen sagt där att Frögren var våran sheriff i kvällen och sånt där. Och det där gick väl media igång lite grann på, och sen blev även sheriffen på line-upen i Karlstad och Färjestad. Så
det är inte ett dumt smeknamn tycker jag. Det är rätt bra faktiskt.
Ja, lite kul är det ju faktiskt. Men, ja.
Ålder?
40.
Ja, 40 stolta. Och lever Svenssonliv som vi nämnde, och prioriterar familjen kanske mer på ett annat sätt än vad du gjorde tidigare.
Ja, men helt klart, man får ju ett helt annat perspektiv på livet och vad som är viktigt här i livet framförallt. Och ja, det är häftigt. Jag har en dotter på, hon blir 5 år i sommar, och det blir bara roligare och roligare tycker jag.
Ja, sambon Emily och dottern Sally. Känner du att du värderar föräldraskapet högre tack vare att du blev pappa sent?
Ja, det är svårt, men det är inte lätt att vara far eller förälder.
Det har jag upptäckt
ganska snart, men vi får se vad som, det ska bli otroligt kul att se vart det bär och vad hon väljer. Vi har sagt det, jag och Emily, att vi ska försöka, hon ska försöka testa det hon känner för. Vi ska inte pusha henne till någonting, utan vi ska vara där. Vill hon testa handboll eller fotboll eller hästar? Emily är livrädd för hästar, men då har jag sagt att då får jag ta den. Och aldrig visa riktigt att det ska vara besvärligt och skjutsarna eller utan det, göra allt för att inte hamna i paddor och mobiltelefon och sådär. Det är säkert lättare sagt än gjort, men vi ska försöka göra allt för att hon ska trivas och ha det kul och träffa kompisar och idrotta.
Känns det skönt att du kunde stänga hockeykapitlet och sedan få Sally? Att livet tog en ny vändning då och du fick ett annat huvudfokus. Jag kan tänka mig annars som spelare, om man får det när man är yngre och fortfarande har karriären framför sig, att man kanske slits mellan många olika känslor, för man är på bortamatcher och turnéer och måste vara på träningar och är upptagen på ett annat sätt än vad du kanske har varit nu, att du har kunnat leva ett annat liv tillsammans med henne.
Ja, men det tror jag. Det var ju nästan perfekt där när jag slutade, så kom ju hon på hösten, och det är ju, jag kan ju känna idag när jag är på jobb och hon är på dagis att jag, fan vad jag längtar efter henne, och det känns nästan, fan, det är nästan slöseri med tid att inte, när man är på ifrån varandra sådär, men samtidigt så är ju livets gång, och men jag har jättestor respekt för de som har haft barn och spelat hockey samtidigt, framförallt kanske i NHL och K, alltså där när man är ifrån varandra under en längre tid, det måste ha varit slitsamt och känslomässigt.
Ska man säga att 2016 var ett av dina bästa år?
Absolut, det är helt klart.
Fordon?
Vad jag kör, menar du?
Du har ju flera, så du får rabbla alla nu.
Ja, jag har inte många. Jag har en Husqvarna 350 kubiks fyrtakts enduromaskin som jag putsar, och ja, det är väl min hobby. Sen har jag en Renault buss, en skåpbil som jag transporterar den här, mig själv och motorcykeln i.
Mm. Den är praktisk, där kan man slänga in lite.
Ja, den är skitbra. Emelie är väl inte lika imponerad, men jag tycker jag har nytta av den varje dag egentligen. Ska du till tippen så bara slänga in skiten.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 69 900 kronor. Och det ska jag säga, det är faktiskt en Twitteranvändare, Jonas Falk, som har gjort mig uppmärksam på det. Så en liten shoutout till honom, för det har ju varit 65 000 tidigare, men det här har reviderats uppåt till 69 9. Så, nu får du svara.
Ja, jag har tjänat mer, men tjänar inte lika mycket då naturligtvis.
Någonting som jag tänker på är ju när du får chansen i NHL. Då sitter du på ett kontrakt med Färjestad och du tvingas köpa ut dig själv från det kontraktet 2008. Hur gick det till egentligen?
Ja, det var väl, jag vet inte vad jag ska säga, det var ju mycket, jag vet inte om det var en massa nya regler, och det var väl någon lockout och någon strejk på gång, eller hade varit, och jag fattade inte det riktigt. Jag var lite ny i den där branschen, men det är tur att man har agenter och folk som vet hur det ska gå till eller kan gå till. Men jag gjorde ett VM där och som gick väldigt bra.
2008 i Quebec där.
Ja, precis. Det var Bengt-Åke Gustafsson som var förbundskapten och trodde på mig, och jag fick spela hela VM där. Det var ju skitkul. Sen var det ju några NHL-lag som visade intresse, men det stämde inte riktigt. Och sen var jag ju, det har väl med ålder också att göra. Jag vet faktiskt inte vad som var fel än idag, men och det fanns ingen utklausul så i kontraktet heller, men det, till slut, alltså i sista minut kan man säga, så löste det sig så att det stämmer ju att jag fick köpa ut mig eller lösa ut mig av Färjestad då.
Men det sägs att du betalade 2,5 miljoner från egen ficka. Stämmer den siffran?
Ja, den kan nog stämma, plus minus den någonstans. Men det var väl signing bonusen kan man säga. Som,
ja, just det, som du fick från Toronto när du skrev kontraktet då.
Precis.
Just det. Men skulle du säga att det VM:et möjliggjorde chansen att få spela i NHL? För du var ju ändå uppe i åldern då, 28 år gammal. De hade kanske inte varit lika intresserade om du bara hade spelat i elitserien.
Nej, men så var det ju. Det var ju helt klart. Det var ju VM där som gjorde dem uppmärksamma. Så är det ju.
Och under de där två åren, över 40 matcher i världens bästa hockeyliga. Och du har ju det där målet mot Pittsburgh också. Ian White paired with Jonas Brogren up the middle to Matt Stajan. Nick Andropov cuts off the wing, hits the defenseman. Brogren shoots, he scores! Jonas Brogren has given the Leafs a 3-1 lead. Ja, jag har ju den.
Det är kul, eftersom jag har väl aldrig någon målspruta direkt. Har det blivit en eller två per säsong. Det har väl gått någon säsong helt utan också. Det är lite kul. Och det året jag, innan jag åkte till NHL, tror jag gjorde en assist på hela säsongen i Färjestad. Det räckte. Och så VM på det här. Men
ja. Du hade väl tre raka säsonger i elitserien där du inte gjorde ett enda mål. Och nu återkommer Sanne Lindström här, men det var han som påminner dig om ett flertal tillfällen också, att ja, men Fröga, du har gjort mål i NHL. Det är lugnt liksom. Har man gjort det, då är liksom vägen fri här i elitserien.
Ja, jag tror Micke Johansson som vi spelade tillsammans med, jag och Sanne i Färjestad, trackade väl mig lite grann där. Och jag tror jag hade något öppet läge också, att jag skulle bara stänka in han där, men missa eller hur fan det var. Och då trackade han mig efter matchen och då skrek Sanne åt mig, fråga Micke om han har gjort mål igen. Så det är lite gött.
Men visst var det nog bett på dig också att du skulle bli målskytt någon säsong?
Ja, det ligger långt och lag mycket tok där med Sanne och Micke och Nygga och allt vad de hette där den säsongen, tror jag.
2010-2011 där.
Ja, det måste det ha varit.
Men vad låg summan uppe på? Det var som störst att du skulle lyckas göra mål.
Nej, det minns jag inte. Nej, det var mycket kul.
Men NHL-drömmen, det är inte bara att du spelar i världens bästa hockeyliga, du gör dig hockeytokiga Toronto och du får spela din första match mot Detroit som just har vunnit Stanley Cup. Det måste vara som att man nästan nyper sig i armen lite grann så här retrospektivt.
Ja, alltså där och då så är man ju så jäkla, det var ju över förväntan att jag ens skulle bli uttagen och spela första matchen där. Jag trodde kanske att jag skulle kämpa lite i farmalaget och förhoppningsvis göra någon match, men att jag skulle spela där första matchen, det var ju så, man hann aldrig riktigt. Det är lite synd så där, när vi sitter och pratar, under hela karriären så kanske man skulle ha njutit mer och tagit in lite mer, men det är svårt också, man är så fokuserad och, men jag minns ju helt klart hur man stod där och såg alla de här hjältarna.
Lidas och Datsuk och ja. Zetterberg.
Ja, precis. Ja, häftigt.
Ja, det var synd att Toronto inte var så bra på den tiden. Sundin hade just lämnat.
Ja, det var ju lite synd. Det var väl, han hade ju precis lämnat där. Det har ju varit häftigt att träffa han. Man fick ju höra mycket. Det var ju bara positivt om Sundin. Hur stor han var och schysst han var som människa och lagkompis, och alla älskar ju han, hela Toronto.
Din favoritplats?
Ja, men jag tycker framförallt nu när man har blivit lite äldre och fått familj och barn, så blir man lite, vad ska man säga, man tänker tillbaka när en annan var liten. Och jag är uppvuxen i en by som heter Gornes utanför Ludvika och hade ju en månskensrink där när vi var små. Det var ju ungar överallt, dygnet runt, och vi cyklade och spelade hockey och allt möjligt. Och sen, det har inte varit is där på många, många år, men nu i vintras så hade de is där. Så det är ju mina gamla kompisar som också har fått barn, spåla upp den.
Så nu föddes en ny generation där i Ludvika.
Ja, men det var häftigt. Och då, mina föräldrar bor ju kvar där, och under den här tråkiga coronatiden så har vi inte kunnat sett som man har velat. Men då såg jag där att de hade spårat upp, så då åkte vi dit och så kunde mor och far vara där och titta, och vi kunde umgås utomhus då. Och Salle fick ta sina första skridskoskär.
Jaha, okej. Okay.
Det var lite mäktigt.
Cirkeln sluts på något vis här.
Ja, men lite grann. Så Gornes är väl liksom, det betyder mycket för mig.
Då var du på toppen av din karriär.
Jag skulle nog säga den säsongen kanske, när jag fick avsluta med ett VM där i Quebec, och sen som tog mig vidare till Toronto året efter. Det var nog toppen kanske på något sätt.
Vilket av gulden känner du att du bidrog mest till?
Det var nog sista med Färjestad, tror jag. För då var det ju lite generationsskifte också. Jörgen och Matte och Toto och de där hade slutat. Det var väl lite upp till bevis för oss 80-talister att vara stommen, så att säga. Det var väl Thomas Rundqvist som var dåvarande sportchef som ville hemma i, jag var i Toronto, Rickard Wallin och Christian Berglund, Pelle Pressberg tror jag också kom hem, och Martin Schäfs, och han hade väl bara ett krav, det var väl att vinna SM-guld, och Tommy Samuelsson var tränare. Men det var väl ett bevis att vi kunde också, precis.
1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009 och 2011.
Nu kommer guldhjälmarna på i Färjestad.
Det är åren för Färjestads SM-guld i ishockey. La Familia kallas klubben lite vanvördigt här och var. Men det är en tradition. Och det är en klubb med kontinuitet. Och därför tar de bucklan i år igen. Nu är det slut. Matchen slutar 4-1. Det är 4-1 i matcher för Färjestad mot Skellefteå.
Det var en häftig känsla att ta det tillsammans med Rickard och Christian. Det betyder mycket också. Vi kom ju till Karlstad tillsammans som 16-åringar också. Så att vi... Även fast vi har gått lite olika vägar så var det ju häftigt att kunna göra det här ihop.
Mm. Du och Rickard har ändå följt en del. Jag tänker på Toronto-tiden där också. Ni bodde väl ihop?
Ja, han kom ju mitt andra år, men tyvärr ska jag inte säga. Det var ju, vi bodde ju ihop och han spelade ju i Toronto och Maple Leafs och jag körde hela säsongen där i farmalaget. Men vi hade skitkul ändå. Men det hade varit fränt att gjort en match i Maple Leafs.
Hur mycket kan du glädjas åt din vän Berglund att han fick det där SM-guldet? För han hade ju silver och sen så drog han utomlands under många år när ni var i Karlstad och vann de där gulden 02-06.
Ja, men jättemycket. Jag vet ju hur mycket Christian ville ha haft det där guldet och han har ju varit avundsjuk på våra tidigare.
Jag kunde reta honom lite också kanske.
Ja, nej, men det var så jäkla kul att vi kunde göra det ihop alla tre.
Din största motgång?
Ja, du. Jag har väl inte haft någon större. Jag hoppas jag inte får det heller. Men inom hockeyn så... det har varit så här små grejer tycker jag själv. Men jag har ju aldrig haft tur och inte haft någon värre hjärnskakningar till exempel. Nej, jag tycker att jag har haft en ganska lugn karriär.
Ja, alltså en väldigt bra karriär också. Jag nämnde ju 8 finaler, 4 guld. Det är 6 raka finaler också med Färjestad.
Ja, det stämmer.
Och ser man till elitseriehistorien så är det ju ingen back som har fler slutspelsmatcher än vad du har.
Okej, den står... Jag hörde det
visste
för
du
några...
inte.
Jo, jag hörde det för några år sedan. Jag visste inte om det...
Jo, det stämmer fortfarande.
Ja, okej. Ja, men det är ju coolt.
Det måste ju ändå vara någonting som man känner sig stolt över att shit, ja... Jag är en av få som faktiskt sticker ut i de här kolumnerna.
Ja, faktiskt, nu när du säger det så. Och ett bevis på att man är jävligt gammal.
Exakt. Och kanske envis också eftersom att man aldrig gav sig de där slutspelen.
Nej, precis. Men återigen, vilken jävla tur jag haft att spela med bra lag och Färjestads storhetstid, om man får kalla det så. Även Skellefteå och hela den perioden. Liksom. Det är fränt.
Du känner ändå att det inte finns någonting som sticker ut som du grämer dig över?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, har man fått varit med och tagit 4 SM-guld så det är väldigt få förunnat. Sen är det ju väldigt tunga förluster. Vad pratar vi? 6-8 finaler. Det betyder ju 8... Eller 4...
4 förluster, exakt.
4 förluster, de är ju riktigt brutalt tunga ett par veckor efteråt så där innan man börjar se fram emot nästa säsong, men... Och sen givetvis när vi åker ur med Leksand, det var en sån här grej som man aldrig riktigt vill vara med om igen.
Nej, den Game 7-matchen mot Malmö, den måste ha svidit extremt.
Ja, det sved. Det gjorde det.
Det var känslan efteråt. Var man skamsen?
Att man kände, ja, precis. Man kände sig som en stor jävla svikare egentligen. Att man inte... Det vet jag många som kände.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Oj, den var svår. Ja. Får jag tänka på den ett tag?
Du har ju spelat då, under så många tränare och spelat med så många framträdande spelare också. Så
att... Ja, precis.
Det... Men vi sitter ju faktiskt stenkast ifrån Harald Lyckner.
Ja.
Och han kanske ska nämnas här, för
absolut.
Han, ska vi säga, kickstartade din karriär när han tog dig till Karlstad.
Ja, men helt klart så är det ju. Det är ganska kul, för jag gick på, jag åt inte godis på ett helt år, och istället för pengar eller vad barn kanske får för det, så fick jag en vecka i Furudal på Fiskens hockeyskola, så jag åt inte godis som barn på 5 år.
Jaså.
Och det är faktiskt ärliga 5 år.
Jaha.
Jag blev ju inte ens sugen på hotellet till slut, utan jag ville verkligen på den här sommaren, och jag ville inte svika mina föräldrar heller.
Var riktigt. Det 5 år i rad för att få åka på hockeyskolan varje
sommar? Nej, det var väl från år till år sådär. Men det blev till slut 5 år. Och jag vet inte om det var år 3 eller något sånt där. Det här är ju en ålder när du kanske är 11-12 år eller något sånt där. Då hade jag Harald Lyckner som tränare där under den veckan, och då, jag vet inte, han såg väl någonting hos mig då som liten grabb, och jag tror jag till och med hade han året efter, år 4 eller 5, ja, skit i samma. Men vi hade lite kontakt, och då på den tiden det var ju inga sms eller något sånt, utan det var, jag tror jag fick ett brev där, och han kollade väl lite hur det gick och sådär, och sen året innan TV-pucken så bjöd han ner mig till Karlstad, och jag fick bo hem hos han hans fru en vecka på sportlovet. Eller inte en vecka, det var väl några dagar. Och så fick jag träna med Färjestads B-junior, eller om det var U16 eller sånt där. Och då tändes det väl en rejäl gnista i att fan, det här vill jag spela på något vis. Och sen gjorde jag TV-pucken året efter och fick Lillstrimma stipendium där. Och då hörde ju Harald av sig både innan och efter TV-pucken, och sen gick det så pass fort så att 2 veckor efter 9:an tror jag flyttade ner till Karlstad.
Och han var ju ungdomsansvarig i Färjestad.
Ja, precis. Ja, så var det ju. Så att, och då var han juniortränare också tror jag. Så
Harald har betytt mycket, men frågan är om det där godistoppet i de där åren kanske betyder ännu mer, för det var det som ledde in dig på hockeyskolan, ja, som gjorde att du träffade Harald som tog dig till Färjestad, och sen sitter vi här idag,
ja,
25 år senare.
Lite kul story faktiskt, en kombination av icke-godis och Harald Lyckner.
Exakt, en framgångsrik kombination får man säga.
Ja, nej, men det är fränt. Och sen gjorde jag väl två säsonger eller 3 säsonger i A-junioren med Harald. Sen gick vi väl olika vägar, och det Rickard Wallin och Christian var också med i den vevan, men sen har vi gått olika vägar och sådär. Och sen köpte vi ett hus, jag och Emily, för 5 år sedan ute på Hammarö, och sen var vi ute och gick lite grann vid en lekpark, och sen kom Harald där och viftade och så, vad fan,
vad gör du här?
Ja, så det visade sig att vi bor kanske 200 meter från honom.
Ja. Det är fler cirklar som sluts här, märker jag. Det är inte bara Månskensrinken vid Gonäs, utan det är även Harald Lyckner-kapitlet.
Ja, verkligen. Det är kul.
En klubb du inte gillar?
Oj. Jag inte gillar, men det är väl sett så där över karriären. Och man hade ju HV bort. Det är...
Jag tror tuffa bataljer i Kinnarps där under väldigt många år.
Det är skitkul att spela, men det är jävligt kul att vinna där nere.
Ja, men det är 2 finaltorskar mot HV71, va?
Ja, Frölunda är ju också en sånt där lag som man alltid vill slå.
Varför tror du att de här klubbarna har blivit maktfaktorer? För det ska vi ju klassa in Färjestad, Frölunda, HV71 som.
Ja. Jo, men så är det ju. Det är svårt. Det är en lite annan tid också. Det är tuffare överallt. Över alla plan. Men jag tror att de har en röd tråd, om man ska säga, att med folk som har varit med från allra första början. Och sen ja, du ser ju, det är många gamla spelare som kliver upp i styrelser och ja, GMs och allt vad de kallar det nu. Så att man ser väl till att rätt folk hamnar på rätt plats och man försöker hålla en röd tråd.
Den förlämpningen hörde du oftast ute på isen?
Ja, sista åren var väl att jag var gammal och gubbe och gubbjävel och har inte du lagt av än? Och ett bra exempel, det var ju, det är lite kul, det skrattar man ju åt. Det var ju när vi var i Allsvenskan där med Leksand. Innan vi gick upp där, var Västerås tror jag borta. Så ställde jag mig vid en tekning i egen zon och sen ska pucken släppas. Precis, eller domaren åker fram och ska släppa, men då är det en kille som slashar mig på valen rätt hårt. Så jag tänkte, vad fan? Vad fan är det? Sa jag väl någonting sånt där. Nej, jag ska hälsa från farsan. Och så flinade han och då stod det Zetterberg på ryggen. Så jag vill spela med.
Så det var Luka som slashade er alltså?
Ja, precis.
Och Patrik som ville hälsa.
Ja, det var lite kul. Men förelämpningen så, det var väl att man började på bli gammal och ja, sådana saker.
Mm. Men du har spelat med några fäder och söner ändå, eller mött också en del kanske?
Ja, men det har ju blivit så. Det är lite kul att ja, men jag har spelat med din farsa och sådana saker.
Men det jag tycker är så otroligt med din karriär, du lägger av när du är 36 och du spelar så många slutspelsmatcher och långt in på säsongen också, ända in mot maj så många år, att du kunde hålla. Det har jag svårt att fatta faktiskt. Med den spelstilen. Och alla rapp du fick och tacklingar och klubbor och allt vad det nu var.
Ja, men sen, jag tror man lärde sig lite grann också på sista åren att man kanske inte ska sticka in näsan allt för ofta in i det där. Ja,
men sen, fast du gjorde det enda vägen in mot slutet. Ja, där, jag kanske gjorde mot Modo. Det var få i Leksand som stod upp som du gjorde då framför egen kasse.
Jag vet inte.
Kasta ju runt modespelaren som du ville. Crosscheckar dem i ländryggen och boxa ut då.
Ja, jag vet inte. Men jag har ju alltid älskat slutspel. Jag har varit något extra sådär med att ta till. Och nivån har domarna har lagt en lite annan nivå som har passat en annan också. Man har fått buffla lite extra sådär. Så att slutspel då har man ju mått som allra bäst.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, om jag fick vara med och förändra någonting, det är väl den här hjärnskakningsfrågan. Den är svår, men någonting måste ju kanske ske och ganska omgående också. Det är ju farlig utveckling.
Ja, nu ska vi dock säga att det pågår ju ett arbete med nollvision där man vill reducera antalet hjärnskakningar. Och senaste 1,5 åren så ser man faktiskt i svensk ishockey att antal hjärnskakningar minskar.
Ja,
så det är en positiv trend.
Det är jättebra.
Och det känns som att det är kanske en effekt av att det har pratats väldigt mycket och frekvent om det här ämnet i säkert 5-6 års tid. Att nu kanske man börjar se en verklig förändring. Vad tror du?
Ja, jag hoppas det. Nu är inte jag speciellt insatt om jag ska vara ärlig. Det är sällan jag ser en hel match sådär, utan det blir att man zappar lite grann och ser lite sekvenser kanske dagen efter eller något sånt. Men det, ja, jag blir ju glad när du säger att det är så och hoppas att det fortsätter så.
Och sen, det kanske är en utbildningsfråga inte bara från förbundet och klubbar utan även spelare ska coacha varandra som du pratade tidigare om i podden. Att man kanske måste hjälpa varandra faktiskt att inse när man är sårbar ute på isen och inte.
Ja, men absolut. Absolut, det tror jag. Och visst spelförstörande med lite hakningar och, men man kanske kan, det behöver inte gå så jäkla fort heller, utan man kanske kan hålla i någon sekund och inte blåsa direkt. Men
Håkan Loob sa det för några veckor sedan att han hade gärna sett att det tilläts fler hakningar och fasthållningar och så för att dra ner farten i sporten.
Ja, men jag håller med Håkan.
Klok herre.
Mycket.
Ett lag du gärna hade velat spela för? Du har ju en bra meritlista. Toronto kanske största klubben där borta. Färjestad, maktfaktor som vi nämnde. Och Leksand, ja, så populära som de är runt om i landet. Och Skellefteå när de var som bäst också. Så att,
ja.
Vilka fler har du drömt om?
Nej, det jag har väl inte det egentligen. Jag har ju fått spela i de häftigaste klubbarna i Sverige och även NHL då. Men svårt. Jag gjorde ju faktiskt min absolut sista match i just Ludvika. Det var en riktig seriematch.
En comeback där i division 2 2017.
Ja, precis.
Lite oväntat.
Ja, det var kul. De gjorde en liten grej utav det också som ett avslut. Det uppskattar jag verkligen.
Ja. Men, ja, det var ju en tribute till dig. Tröjan i taket, eller?
Ja, det blev lite så. Ja. Ceremoni.
Exakt.
Ja, det var fint gjort av dem. Men vad man hade tappat. Fan.
Hur skulle det se ut om du åkte ut och skrinade ut på en is idag?
Nej, det kommer jag aldrig göra. Okej. Okay. Nej, men det, man är väl, nu i år har det inte varit någonting på grund av corona, men någon match har blivit per år så där med. Det kan vara någon insamling för barncancerfonden och sånt där. Det ställer jag jättegärna upp på, men mycket mer än så blir det inte.
Där är du om 10 år.
Oh, jag har 50.
Mm. Hur smakar den siffran?
Hjälp. Nej, jag kan tänka mig, men det beror ju på Sally där, vad hon väljer och vill göra. Men jag hade gärna kunnat tänka mig att bo i ett varmare land, framförallt på höst och vintern. Det hade inte sett fel alls, tycker jag. Det märker man ju nu också att den här november, december, förut då hade man ju hockeyn. Det var ju publik och lampor i tak, men nu är det mörkt alltså. Fan.
Ja, det är ju de tuffaste månaderna på hela året. Det är ju helt klart.
Ja, så ja, försöka hitta någonting som håller den vid liv.
Köpa lägenhet i södra Europa kanske då?
Ja, varför inte?
Ja, det låter inte helt fel. Ingen återkomst till ishockeyn?
Nej, inte som det känns nu. Men jag ska aldrig säga aldrig. Men just nu så finns det väldigt mycket annat som är roligt. Och som sagt, den lilla Sally styr det mesta, tycker jag. Det är väl hon som är och ska vara nummer ett. Så får vi se vad som händer.
Sheriffen, det har varit väldigt kul att få sitta vid det här middagsbordet och få prata ishockey och din karriär igen. Ja, det blev över en timme.
Oj.
Ja. Tack för att du var med.
Tack själv, det var skitkul.
Mm. Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet med Jonas Sheriffen Frögren. Vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt i 99 då. Men har ni några gästförslag eller tankar eller funderingar, då hör ni av er till mig på adam.johansson@expressen.se. Nu tackar jag och Jonas Sheriffen för oss och önskar er en trevlig dag fortsatt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.